When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Åttondelsfinal i Champions League och topp 4 i världens rikaste liga. Det kan säkert betraktas som en godkänd säsong i vissa klubbar. Men Roman Abramovich vill mer. Nu kommer 4 klasspelare in för motsvarande 2,5 miljard kronor. Och därtill 2 eftertraktade försvarare gratis. Hur långt bär det här för Chelsea?
Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt.
Hej igen! Så kul att åter vara tillbaka i dina öron efter en sommar då åtminstone jag kommenterade sig sådär 40 matcher på C-more från den italienska fotbollen på 50 dagar. Sen tog bensinen slut i början av augusti. Både jag och mina kollegor hade så gärna serverat mer summeringar från de stora ligorna, men när det väl blev semester, ja, då bommade vi igen studion och rullade ner på stränderna istället. När vi nu är tillbaka börjar vi med att sätta fokus på Europas mest spännande satsning inför kommande säsong. Med Frank Lampard vid rodret för andra året i rad så stiger förväntningarna på det här laget som redan i fjol visade upp en hög högsta nivå. Till vår hjälp idag har vi 2 av rikets mest erfarna fotbollsjournalister som dessutom har ett extra gott öga till just Chelsea.
Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt.
Allra först välkommen till en av rikets bästa fotbollsjournalister under 2000-talet och numera frontar du fotbollskanalens headlines. Vi har både fått läsa och höra dig i många sammanhang, min vän Fredrik Pavlidis. Hur står det till med dig?
Jo men tack, alldeles utmärkt i dessa märkliga tider.
Idag med fokus på Chelsea, hur ser ditt förhållande med Chelsea ut?
Det är väldigt gott, väldigt stabilt, någonting att hålla sig fast vid genom alla år och även som sagt i dessa tider.
Och när började det hela?
Började som 7-åring och det är ju hiskeligt många år sedan det. Vi talar alltså om typ 45 år sedan och jag fick se Chelsea i en tipsextra match, Peter Osgood som gjorde ett mål och såg fantastisk ut med sina polisonger och stora hår, så att där var det kärlek direkt.
Har du någon favoritgeneration med Chelsea?
Nostalgisk kan ju bli av de här gamla generationerna på 70-80-talet, men jag kan plocka ut enstaka spelare och känna värme inför dem, men jag är ju väldigt starkt rotad i det som skapades tillsammans med John Terry, Peter Cech, Lampard och Drogba. Det har satt sig. Jag känner det fortfarande nu. När man kan börja titta tillbaka på det i backspegeln, att det fortfarande är en har kanske det som har satt starkast spår ändå.
om jag säger Dan Petrescu, Gustavo Poyet, om jag säger Gianfranco Sola eller Dennis Wise, vad säger du då?
Ja, men det var ju början på en glädjefylld tid när det plötsligt kom efter ganska hård och kall tid som hade varit med Chelsea, så kom ju plötsligt någon slags kontinental glädje och fägring till Chelsea som man minns ju många mål, många härliga ögonblick från den tiden innan det då satte sig på allvar och man blev någonting riktigt stort.
Och med oss idag också en av de mest engagerade och engagerande profilerna i svensk fotbolls TV de sista 20 åren, alltifrån starten med Svenska Fans olika magasin vidare till SVT där han gjort stora jobb i bland annat EM och VM och numera mest engagerad i produktionsbolaget Dobb, David Fjäll. Hur mår du, Fjalle?
Jag tycker att jag mår bra, i synnerhet efter att fått lyssna till min fina vän Fredriks Chelsea-resa. Så att det finns mycket, mycket härligt som nämns där.
Hur ser din resa med Chelsea ut?
Jag skulle säga att det är ett förhållande som fanns där och bubblade, men sen växte sig råstarkt. Men precis som Fredrik så är det ju Tipsextra tiden. Det är en del av det. Sen så gillar jag ska-musik väldigt mycket. Och den supporter svans eller gruppering eller som är nära liksom ett lag och lyssna på ska var just Chelsea. Och då det var klart att man fick upp ögonen för Chelsea. Sen var de ju när man, som jag har läst reklam, när man tittar tillbaka liksom på saker som var runt 70-talet, så fanns det en viss flärd som var rätt cool. Chelsea var ju rätt coolt så där. Så att det bar jag med mig. Och sen så när jag flyttade till England och började gå på bron där och kolla in lite matcher och lära känna kompisar som liksom, vi hade det gemensamt. Och sen så det som hände under 90-talet var ju både utanför planen runt kulturen och musikscenen och sådana saker. Och sen att Premier League växte till då, där tog också Chelsea för sig och blev rätt coola igen, måste man ändå säga. Det är ju liksom rätt kaxigt när Vialli och Schullit liksom dyker ner på Stamford Bridge. Det är liksom, det var dit de skulle. Det fanns väldigt många andra klubbar, men det var fan dit de var på väg. Och det, på något sätt så blev det en jävla turbostart på Chelsea där och då.
Får jag lägga till en sak där bara med...
Såklart.
Apropå, alltså det är så bra att David tar upp det här med musiken. För att det finns ju så många starka rötter i det. Från den här liksom ska- och skinhead reggae-eran som var... vad kan det vara? Slutet av 60-talet egentligen som det kom ju redan. Och då var ju Chelsea först ut med det i England efter att de hade turnerat i Karibiska öarna och sånt där. Men sen har det ju dykt upp på olika sätt då med George Strummer, Clash, det har funnits kopplingen där. Du har haft det sen med Blur och många av den tiden som kom när det var den här britpop.
Tyvärr.
Ja, det kan man, så kan man ju se det.
Man var ju egentligen för Oasis. Men
ja, nej, precis. Men Damon Albarn som ju senare också gjorde Gorillaz och så vidare var ju väldigt engagerad i Chelsea och sånt där. Så det har funnits någonting... en koppling där som för många har, tror jag har varit, som jag vet för David också, men och även för mig, som har gett lite extra nerv också.
Det vore respektlöst av mig att inte fråga hur ni mår. David, du låg väl nerbäddad i våras under coronan?
Ja, small till ganska kraftigt det där. 3 veckor är ju... vad fan, jag kan inte så här, jag mår svinbra och Fredrik sitter här och det är det viktiga.
Och hur mår du, Fredrik, idag?
Ja, men jag mår fin. Jag har än så länge sluppit corona. Jag åkte in på akuten någon gång på IVA där i april-maj någonting, och då visste man inte, och i och med att jag har leukemi då Och checkar inne på liksom slutfasen förhoppningsvis på den kuren där, så är det fortfarande lite så här darrigt med immunförsvar och sånt där, så att men jag slappte då och hoppas hålla mig ifrån det, för att det är alltid lite problematiskt när man tillhör den här liksom, man känner sig som en gamling verkligen, vilket man ju på sätt och vis är, men man har aldrig känt sig äldre än vad man gör nu.
Nej, men du ser fräsch ut och du låter härlig och god, Pavel, som vi känner igen dig i vanliga fall. Du fick berätta lite grann om din favoritgeneration spelare, och det har David också gjort. Hur ser kärleken ut till det laget som Frank Lampard bygger upp idag? Är det extra speciellt att gamle Lampard står där vid rodret? Vad säger du, Fredrik?
Ja, men verkligen. Alltså jag hade så fruktansvärt svårt för Sarri och det tröga Chelsea som inte var på väg någonstans. Och det var faktiskt ett av lågvattenmärkena under min Chelsea-relation, vad ska jag säga, de senaste 10-15 åren här då, under Abramovich era nästan, ett av dem i alla fall. Och därför kom det ju, blev det så otroligt befriande när Lampard kom och den här satsningen på de unga spelarna äntligen, efter att Chelsea i så många generationer nu har haft väldigt duktiga ungdomslag, men som aldrig har fått chansen. Och plötsligt var man där. Det känns nästan overkligt. Jag tror många i den äldre generationen kände att det var något sånt där, att man behövde få den här kunna få knyta an till klubben, känna den värmen och den närheten igen som har ofta saknats.
Hur kommer det sig, David, att fansen så unisont relativt tidigt gick emot Maurizio Sarri och hans Sarri-ball, som man säger i England?
Han lyckades aldrig vinna publiken, och han lyckades aldrig vinna alltså han lyckades aldrig förstå sig på Chelsea, ska jag vilja säga, vad Chelsea är för något. Och man börjar liksom i andra änden. Chelsea är ju ett historiskt sett ett målsnålt gäng, alltså det har aldrig varit ett självändamål att producera så mycket mål som möjligt, utan man vinner, och Chelsea är hårda att möta. Och du nämnde Osgood och så vidare tidigare där, Fredrik. Jag säger bara Chopa Harris. Alltså det var mittbackspar som var kända för att antingen kommer bollen förbi oss men inte spelaren, eller så kommer spelaren men inte bollen, men aldrig båda två. Det är helt omöjligt. Så att det var ju liksom bara att välja vad som skulle ryka. Och så kommer Sarri in med någonting som är helt apart. Alltså Chelsea ska spela på ett sätt som de aldrig har gjort innan. Jag menar, lyssna bara runt vad pratet är runt Mourinho. Vi hade aldrig några problem med hur Mourinho ville spela fotboll. Och om det var att parkera bussen och vinna med 1-0, så var det det. Det är någonting annat som var Chelsea. Det var ett stort problem. Och sen så, ja, han, nej, det där var, det var inte bra. Och varför man så unisont sen slutade sig upp runt Frank, det är ju liksom väldigt mycket vad Chelsea är. Det är mycket ytterligheter. Det är extrem kärlek, och sen ganska osentimentalt kan folk försvinna bort. Så att känslomässigt så har det varit väldigt många år som man har kastats mellan hopp och förtvivlan, och man har nått framgångar men väldigt känslokalla avsked och märkliga anställningar. Jag tänker på Rafa Benitez, som egentligen inte ska ha där att göra, men de bara kör. Och då tror jag nu när Frank kommer in att äntligen någonstans så hittar vi tillbaka till när alla mådde väldigt bra. Och det var ju när Frank Lampard och den generationen gjorde sin grej, som på något sätt kulminerade i en Champions League-titel. Men alla åren innan det med Mourinho och det som var gjorde ju att när man tänker tillbaka på den tiden så är det något drömskt. Skillnaden är ju den generationen innan. De var ju den mest framgångsrika fram tills dess med Dennis Wise som lagkapten. Men hela den perioden så var det rätt stormigt utanför klubben. Både på ägarsidan och klubbledare som dog och folk som fick kicken ganska hårt och sådana saker. Så att det var turbulent. Så att det enda lugna är ju det som vi förknippar bland annat Frank Lampard för, John Terry, Ashley Cole och så vidare, och Peter Cech och så vidare. Så att det känns tryggt.
Samtidigt som Lampard håller på att sätta en väldigt offensiv modell också. Kanske ännu mer offensivt ibland än Maurizio Sarri, som har en mer kontrollerande offensiv fotboll. Men får ändå fansen med sig. Så kanske det bästa av flera världar här nu då med Lampard.
Ja, man kan ju hoppas det. Och jag antar att vi kommer in på det. Jag menar med alla värvningar och så vidare. Och vad som komma skall där. Det finns ju en... Jag var inte den som myntade det, men jag har nämnt det tidigare, men just den här, det finns ju en oro för att det som saknas kanske jämfört med de generationer vi pratat tidigare med är självklara ledare i laget, en stomme på det sättet. Och att man då har ett försvarsspel som inte har satt sig, så att man kanske blir de här reckless entertainers. Det är det här begreppet som jag tycker, alltså typ vårdslösa underhållare. Att man riskerar att hamna där lite där man har varit den här säsongen. Det är ett ganska stort steg som ska tas nu om man också ska liksom få den här tyngden och stabiliteten som... vi blev bortskämda med under till exempel Mourinho-tiden då, att det dessutom ska då hålla i det perspektivet också.
Det var många som avundsjukt såg på när Thiago Silva signade för Chelsea gratis, 35-årig mittbacken som fortfarande ser ut som en världsmittback. Även unge Sarr kommer in i försvaret precis som Chilwell för 50 miljoner pund. Och så fortsätter vi med Ziyech, 36 miljoner. Timo Werner, 47 miljoner pund är det då. Och kronan på verket, Havertz, 71 miljoner pund. Och de här Hazard-pengarna, nästan 150 miljoner pund. De används ganska väl. Vad säger du, David?
Jag tycker de har använts väldigt väl. Och spännande, ska jag väl säga. Havertz nämner du. Och det är ju... det är ju en värvning som har varit på gång långt innan det här fönstret och möjligheten i det här fönstret öppnar sig. Utan det initierades redan våren 2019 där de på något sätt gick efter Kai Havertz. Och det är ju mycket också beroende på att det är dels chefscouten har ju tittat på en väldigt länge och sagt att det här har vi någonting som är så nära real deal man kan komma. Plus att ägaren Abramovic själv personligen har klivit in och sagt att liksom, jag gillar den där spelaren. Så att på något sätt så blev ju Lampard inskolad i tanken på Havertz. Men blev också såld på honom. Lite grann med snacket om hitta ledare, men även hitta det som har varit problemet. Det har ju varit att Chelsea hade problem förra säsongen mot försvar eller lag som stod lågt. De hade liksom inga nycklar att öppna upp det där, och här får de en tydlig sådan nyckel, och givetvis så kan de ju få en nyckel i Timo Werner, men också det faktum att de två är väldigt bra vänner och gillar varandra utanför planen tror jag också liksom visar på hur väl de här pengarna i teorin har spenderats, att man hittar relationer, man hittar karaktärer som ska passa in i det bygget de håller på med. Så att jag är väldigt nöjd med hur de har spenderat sina pund.
Samtidigt, Fredrik, så satt vi för något år sedan bara förra hösten och såg Mason Mounts genombrott på den stora scenen. Och nu är det många av de här unga som riskerar att hamna på kvisten. Hur ser ni på det?
Ja, men det är klart att det finns en risk i det. Samtidigt kan man ju vända på det och se det också som att det här är väl egentligen den ultimata utmaningen för dem också. Det är nu de får försöka ta steget upp. Jag tror att en sån som Mason Mount har liksom det i sig. Sen kan man ju fråga sig, var befinner sig en sån som Hudson-Odoi till exempel, som efter sin skada och hans insatser som har varit sådär sen dess, liksom, klarar de? Rhys James kommer säkerligen att fortsätta spela, vara i stort sett ordinarie på sin högersida där. Och sen finns det ju, Loftus-Cheek är väl en av de här som man vill så gärna det ska lossna för, men frågan är ju förstås givetvis om det går nu. Det finns andra också, Tomori, Har det pratats om kanske lånas ut Ampadu likadant igen. Det är ju vissa som kommer att få det tufft. Abraham är väl lite samma situation som Mount också. Att nu får han verkligen visa vad han går för. Men jag menar, någonstans så är det rimligt också. Det som blir den stora skillnaden är ju att Chelsea plötsligt, innan var man tvungen också fylla på med ungdomsspelare som egentligen kanske inte var redo nästan för att sitta på bänken. Man såg ju vissa gånger när deras bänk Chelsea förra säsongen som bara var ungdomsspelare i stort sett. Nu får man ju en helt annan tyngd och bredd, och nu är det liksom, nu får de försöka ta det steget fullt ut.
Ska man säga det att att det här med att spelare köps in utifrån, det är de också relativt vana vid i de ungdomslagen som är, och det vet vi själva, vi läser ju ganska ofta om svenska spelare som blir upplockade utav utländska klubbar, så att den internationella konkurrensen, alltså att det kommer inflöde utav de absolut bästa spelarna inom respektive lag, det är de här unga spelarna som har gått igenom Chelsea varit med om, har liksom lyckats hålla sin plats hela vägen upp till A-laget, och en sån som Mason Mount tror jag han är så pass självskriven som en etablerad A-lagsspelare, och vad jag förstår så har han suttit ner ganska mycket med Frank Lampard, där han har förklarat det här är min plan för dig i det här större projektet, och det verkar vara, om du liksom grottar ner i varje enskild spelare i Chelsea, så känns det som att alla har en väldigt tydlig bild av vad deras roll i Frank Lampards bygge ska vara. Så att mycket av det vi oroar sig för tror jag faktiskt han redan har tagit tag i, och att han får väldigt mycket beröm om hur duktig han har varit på att sälja in det nya projektet, vad han vill att de ska stå för, och han pratar ju väldigt mycket om ungdomligheten, farten, men samtidigt det hårda jobbet. Alltså det är ju någonstans att de har pekat mot att vi ska göra någonting nytt här, och det är ju superspännande tycker jag med de typerna och karaktärerna de plockar in.
Och då har ni ännu inte nämnt Billy Gilmore, som är många Chelsea-supporters favorit av de här unga spelarna. Vad vet ni om honom? Hur bra kan Gilmore bli?
Ja, det sättet han kom in på och dominerade sina två första matcher där från start var ju helt fascinerande egentligen. Och han är ju fortfarande så pass ung. Men vad är han då? Är det 18 han är fortfarande?
19.
Ja. Det är ju klart att det är lite jobbigt. Nu får han ju, hamnar ju lite på efterkälken här med sin skada. Jag vet inte, det är väl 2-3 månader som han blir borta här nu. Så att det är ju en bra bit in på hösten när det kanske har satt sig i A-laget och sånt. Så att, ja, han kommer ju få sina chanser. De kommer ju rotera på ett annat sätt. De kommer inte vara tvingade att spela med samma spelare som man var tvungen att göra med förra säsongen på det sättet. Så att det kommer att ge styrka. Gilmore, jag är helt säker på att han kommer att få sina chanser också.
Balansen då. Chelsea åkte upp till Old Trafford första matchen. Gjorde en ganska bra insats som jag minns det förra året. Förlorade ändå med 4-0 mot Manchester United. Och i en hel del matcher där Chelsea spelade bra så fick man inte resultatet med sig. Oron har funnits i de bakre regionerna. Och det är som att det finns nästan ingen som tar tag i det när det går som allra tyngst tillbaka. Jag tyckte till och med att Azpilicueta såg lite gammal ut under vissa delar förra säsongen. Räcker det med Thiago Silva? Är balansen rätt? Eller finns det en oro över att det kommer bli högt och lågt? Vad säger du, David?
Jag tror att det kommer bli lite högt och lågt, för det ligger på något sätt i det i naturen som Lampard och Jody Morris vill spela sin fotboll. Så att det kommer, Chelsea kommer att åka dit på sina lite större bakslag, och många kommer referera till en ung trupp som kommer behöva spelas in, eller att det är inlärningspengar. Så. Sett till det stora problemen från förra året som du nämnde, att man inte fick dit bollen, så är det är ju Kai Havertz som är svaret på det. Att hitta någon som kan luckra upp och liksom, man säger inte en tia-roll eller liknande. där han som både kan ha i skottet men även förmågan att hitta hockeyassist, ska jag säga. Så att det är rena. Jag är inte hundra på att Lampard har löst problemet defensivt. Thiago Silva är instrumental och han har gjort väldigt bra intryck i allt han har, liksom hela han sett innan han valde Chelsea. Han tog själv referenser på klubben och ringde runt till både spelare och folk i branschen och frågade om London och Chelsea och Lampard och så vidare. Så, och sitter redan och pluggar ganska hårt, läser in språket på ett bra sätt. Men problemet är de som är bredvid. Christensen är inte tillräckligt bra, skulle jag vilja säga. Kurtzuma är inte tillräckligt bra och Rydinger är inte tillräckligt bra. Det positiva är att de får in någon som kan chefa lite grann där bak, men jättestort frågetecken med de tre, och jag skulle nog se att de försökte hitta någon bättre än de som är alternativet. Azpilicueta kommer alltid se gammal ut när han är nere och försvarar, därför att han har ingen aning om vad som händer bakom sin rygg. Det är inte där hans starka sida är i livet. Så att han har många kvaliteter, men defensivt så kommer du alltid kunna se honom se gammal ut, för han har gjort sedan dag ett. Men han har väldigt mycket fina grejer också.
Ja, jag undrar här nu om Rydiger, som man har sett tidigare både i Tyskland och Italien, kan anpassa sig och ta lite av en Jocke Björklund-roll här, Fredrik, att spela ifrån sig bollen relativt snabbt. Det är en duellspelare, han är otroligt snabb. Om han nu kan lämna över ledaransvaret till Thiago Silva och spela lite enklare, kan han ändå vara rätt spelare bredvid Thiago Silva?
Alltså, om jag ska säga, min största besvikelse när det gäller spelare förra säsongen var kanske Rydiger, inte för att han var sämst, men därför just att man hade ganska stora förhoppningar på att han skulle ta den här ledarrollen och att han liksom skulle höja nivån på omgivningen. Och det gjorde han ju inte, utan tvärtom fick man ju se nästan nya bottennapp med honom. Så jag är fruktansvärt osäker på vad jag har honom. Han har ju en högsta nivå som är jättefin, men har känts jättedarrig. Så du är ju inne på någonting där, om han i liksom skuggan av tillsammans med Thiago Silva kan på något sätt stabilisera sig. För det är... Ja, för mig var han nog den enskilt största besviken ur det perspektivet förra säsongen. Och det som David var inne på också där, just med om man behöver fler mittbackar. Jag känner mig inte heller säker med någon av de andra riktigt. Jag känner fortfarande att det är ganska darrigt. Och de här Sarr kommer väl att lånas ut. Han håller ju inte den nivån. Jag har inte sett tillräckligt mycket av honom, men jag har läst tillräckligt för att förstå att alla är ganska ensam om det. Så de har den här unge killen, en Bojamba, som man har ju tagit från Barcelona. Men han är ju lite för ung ännu, 18-åring väl, som är lovande. Men, så att, och de andra är ju, det är ju liksom medelkvalitet på dem.
Förklara gärna för mig också när Chelsea har Emerson Palmieri, Marcos Alonso som vänsterbacksalternativ, varför man lägger upp 50 miljoner pund för Chilwell, och för den som inte förstår.
Det ena är ju Marcos Alonso som har... alla sina kvaliteter, ska jag säga, offensivt. Och det hamnar väldigt snett i det defensiva arbetet. Och ganska ofta så är det luckorna uppstår på vänsterkanten. Och det spelar egentligen ingen roll vem av de två som finns i truppen som har spelat där, så har blivit... Det har varit Chelseas akilleshäl. Och det har gjort att man har behövt flytta över spelare som kanske inte är... Ja, men Azpilicueta som har behövt springa eller vikariera där ute för att täcka upp. Och du får inte en bra inläggsfot med Azpilicuetas vänsterfot, utan han måste alltid söka, eller nästan alltid så söker han då med sin högerfot. Och med Chilwell så får du en som både kan försvara men också kunna göra det fina jobbet framåt. Så jag förstår den värvningen faktiskt, och skulle nog tycka det var bra om båda de två på ett eller annat sätt lämnade som man fick pengar för. För det finns liksom inget liksom tjänstemässigt band till någon av dem. Det är ingen som har liksom knutit sig an så hårt.
Nej, jag bara lägger till med Chilwell också att det är ju, och ytterligare en värvning som känns som att den har har liksom löpt under en längre tid än någon som Lampard gärna har velat ha länge. Och det ytterligare tecken på, förutom då den effektivitet man verkar ha haft med värvningarna i sommar, på att den här kedjan för en gångs skull verkar funka så bra inom organisationen, med då Abramovich, Granovskaya och så Peter Cech då, som har klivit in och blivit som en slags länktjänst som. Och Lampard, där det tidigare har varit så mycket problem, och även med Conte som ju var väldigt svår att ha att göra med sina värvningskrav och allting. Så att man verkar ju ha ringat in verkligen de spelare man vill ha. Om det är rätt spelare, om det kommer funka, det vet vi inte nu. Men man, där känns det ju för en gångs skull som att det finns en röd tråd kring Chelseas verksamhet nu.
Kul att du nämner Peter Cech. Det finns ju en post kvar att diskutera. Den kanske allra mest spännande i Chelsea nu. Jag tycker ändå Chelsea som klubb har höjt både statusen och värdet på målvakter från början i och med köpet av Cech och senare Courtois. Och den senaste gjutna succén Kepa var ju inte så gjuten, visade sig. Hur ser det ut egentligen när det gäller förtroendet från Lampard och Kepas framtid, och finns det andra namn som diskuteras, så vad måste Chelsea göra här?
Så här är det. Det är klart att ingen kan vara nöjd med Kepas fjolårssäsong. I allt ifrån, ja, men du bara tar fram all statistik du kan hitta. Sen är ju frågan hur många målvakter hade kunnat lyckats bakom den backlinjen och det de blev eller exponerade för. Säkert någon som hade kunnat göra lite bättre, men det hade varit väldigt svårt att vinna matcher liksom åt Chelsea med tanke på hur det totala försvaret såg ut. Ytterligare en säsong där Chelsea inte får ordning på fasta situationer. Det är, ska vi säga, det tydligaste Sarri-arvet. Det är dåliga att försvara på fasta situationer. Men när det gäller förtroendet så är det helt uppenbart att Lampard inte har visat förtroende för Kepa när han har valt andremålvakten och ställt honom i kassen, och att de aktivt går ut och letar efter ett alternativ. Men det som ska sägas, det är ju att Kepa bär ett förtroende fortfarande hos Peter Cech, som har gått ut och sagt och liksom försvarat honom, och det är väl klart att vi inte har gett upp hoppet kring honom. Jag gillar också en annan del av Kepa. Det är att han är fast besluten att ta tillbaka sin första plats. Att han liksom ser sig själv som en som ska vara förstemålvakt. Så att jag tycker att det blir en intressant del av Chelseas trupp att följa. Men jag skulle inte vara så orolig om det var så att de hittar en jävligt bra till mittback bredvid Thiago Silva och fortsätter med Kepa. Då ska jag vara ganska nöjd.
Alltså jag tror de kommer ju att värva en målvakt till. Det tror jag väl Cech också var inne på lite. Men frågan är, det är ju som du säger, det är inte säkert att det blir heller någon av de här som det pratas om där, för att de inte går att få tag i de här Oblak och den här typen av liksom världsmålvakter. Men alltså, de namnen man ser då, de här Edouard Mondi, Ren och vad heter han, Maignan i Lille. Det är ju bra målvakter, och Nana var ju det också i Ajax. Men inte världsklassmålvakt, utan kanske snarare konkurrenter då till Kepa. Så ingen given första målvakt kanske. Jag vet inte vad som är tanken där, men även Cech har ju varit inne på att de behöver ju målvakt oavsett.
Nu till någonting som kanske får er att stråla. Därför många undrar nu vart Chelsea står. Hur är era förväntningar inför den säsong som stundar? När Chelsea lyckats ta sig an en ny Champions League-plats, och även om det såg...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mindre bra ut mot Bayern München, så kan man så här i efterhand förstå att de flesta som hade mött Bayern München i den formen hade nog sett samma öde. Hur ser förväntningarna ut, tycker ni? Kan de utmana Man City, Liverpool, och hur långt kan laget ta sig i Champions League?
Jag brukar alltid landa i någon slags pessimism, och jag känner mig trygg där genom att inte vara för optimistisk i mina liksom prognoser kring det. Försöka vara lite mer rationell och tänka på det, så nej, i mina ögon så är man inte där, om man tittar nu, att utmana City och Liverpool, och liksom med tanke på hur de över tid har byggt upp någonting som de är väldigt trygga i. Det här är ju en utvecklingsfas, och det är inte en liten grej att spela in 4-5 spelare i startelvan. Så att det här är ju fasen när man ska liksom börja ta steget upp till de allra bästa. Men det är ju självklart att det givetvis med den här sommaren så kommer ju pressen att öka på Lampard, att man bör ju rimligen vara ett topp 4-lag förstås med den trupp man har nu. Så att det är ju där man är, och detsamma gäller ju Champions League. Det är också något som ju i bör byggas, liksom en ny stomme, hitta sin egen profil, sin identitet. Den har ju liksom börjat skina stundom under förra säsongen, men nu är det så mycket annat som behöver sättas, defensiven och hitta den tryggheten, stabiliteten och ledarskapet på planen också. Så att det känns som att det är ändå en ganska bra bit kvar.
Ja, jag håller med. Om man ska ta det korta, så ska jag väl säga egentligen så är det kvalificera sig till nästkommande års Champions League, alltså en topp 4-position. Det är väl det man ser framför sig. Jag skulle säga att de fram till, allt från åttondelen och framåt är jättebra i Champions League. Skulle vara kul med en inhemsk trofé, ligacup eller FA-cup, men åtminstone långt fram i det. Och sen fortsatt ha det lugna runt det hela. Det känns som en bra målsättning. Sen tror jag att väldigt många kommer skrika på att Chelsea ska nå bättre och liksom sitta liksom och uppa deras värvningar och säga att det ska slå igenom direkt. Men betänk då 2012 när Chelsea likt det här året slog många stora andra klubbar på fingrarna genom att värva Eden Hazard. Så var det inte så att det var första året direkt som Eden Hazard blev kanske den bästa vi har sett. Utan han växte in i det. Och likadant känner jag med en del av de här yngre nu som har värvats med Ziyech eller Havertz, eller även för den delen Timo Werner, som flyttat till en helt annan liga, en annan typ av fotboll. Så skulle det vara rätt skönt om man kunde ge dem tid och liksom växa in både i ligan och i Chelsea-kostymen. För att hellre att det tar lite tid och att de blir långsiktigt en hit än att man får någon form av one hit wonder. Det räcker. Det ska vara kul om det vi såg födelsen av ett decenniums kommande stomme födas den här sommaren, eller den här säsongen.
Även om Maurizio Sarri aldrig blir populär, så kom han därifrån med en Europa League-titel, och det är många av de här tränarna som kommit in i Chelsea under 10-talet som har haft så pass bra energi i gruppen så att det har blivit ligatitel direkt. Jag tänker på både Mourinho, jag tänker på Conte. Och man måste väl ändå säga att första säsongen med Frank Lampard är väldigt, väldigt positivt. Sen har det vid flera tillfällen långsamt gått ut för, eller i vissa fall till och med ganska snabbt. Och då har Abramovic tryckt på knappen och skickat ut sina tränare. Finns det någon risk att Lampard inte får det här förtroendet om man tidigt hamnar på undre halvan den här säsongen? Över tid menar jag.
Jag tror att Fredrik indirekt har svarat på frågan, det som fungerar nu som inte har fungerat tidigare. Det finns en fungerande lina i klubben nu som går från ordförande ner till vd, till sporten eller sportcheferna och ner till managern, och hela den linan fungerar. Under de andra tränarna som du nämner, så har det alltid varit en herre som har suttit in the mix. Eller Manu, och hur uttalar det rätt? Typ. Som haft ägarens öra stenhårt och kunna liksom köra lite grann sitt egna spel och sin egen låda. Och om inte det har funkat, så har Abramovich alltid tagit hans parti. Och då har det blivit de här märkliga utspelen och konflikterna, och som nästan alltid har bottnat i att en tränare har velat ha eller gå åt en viss riktning men inte har fått göra det, och då har det blivit den här splitten till slut. Men just nu så verkar det vara, medan Makelele är inne och jobbar i klubben, Jody Morris är där, också funnits länge, du nämnde Peter Cech, Ashley Cole är på väg in, så att någonstans så finns det en lojalitet och en känsla av familjeband mellan de som är inne, som faktiskt inte har funnits, ska jag väl säga, så länge jag minns och kommer ihåg klubben. Det är oerhört mycket starka band som är inne och verkar nu samtidigt, tillsammans då med ägaren. Ja,
det är ju precis det som känns som att det är grejen, att man har fått den här liksom sportsliga verksamheten att fungera med ägandeskapet nu. Där kan det visa sig att Peter Cech potentiellt kan vara en av de bästa värvningar man har gjort. Kanske för tidigt, och jag har för lite kunskap för att uttala mig om det, men känslan är ju att det har fått hjulen att rotera bättre. Men man har ju satt in spelare, en del som David var inne på här också, med även Makelele och Ashley Cole, och Ashley Cole som ju sägs också ha varit någon som har haft ett finger med i spelet när det gäller Chilwell också, så att det finns en större tilltro till att det här är ett projekt som kanske kan lyfta som helhet. Det har ju varit ett framgångsrecept ändå under Abramovich-eran med korttidslösningar, higher and fire. Det är ju på något sätt nästan Chelseas fel om man skulle säga att många har kört samma race, därför att det har ju funkat ändå någonstans. De har ju lyckats liksom hitta andra lösningar och vunnit titlar ändå under hela den här eran, men kanske någonstans nu här, och kanske med viss hjälp av transferförbudet som var och andra faktorer, håller på att hitta någonting som kan bli lite mer långsiktigt.
Plus att det som är roligt med projektet, om man nu ska kalla det för det, det är ett hopplöst ord egentligen, men det är ju att under rätt många år, alltså precis när Bramwich tog över, då skulle ju klubben från någonting till någonting. De skulle från att maxa en semifinal i Champions League till att vinna Champions League. De skulle gå från en klubb som utmanade om titlar, inhemska titlar, till att faktiskt börja vinna inhemska titlar. Den resan var sporrande för Abramovich, men sen så var de ju där. Chelsea vann Champions League, de har inte gjort det så många gånger, men däremot de vann Champions League, men de har vunnit inhemska ligan väldigt mycket, de har vunnit inhemska kuppor väldigt mycket och har liksom blivit etablerade. Och nästan alla tränare som kom in under resans gång har egentligen kommit in och på något sätt sålt in en, dels å ena sidan kanske mandatet, men även i approachen till ett väldigt förvaltande management. Det innebär att du ska bara fortsätta att upprepa det som har varit. Det som blev spännande, tror jag, för Abramovich, och det som någonstans mellan raderna när man hör honom prata om det här, är ju att det har sålts in någonting nytt. Chelsea ska än en gång gå från någonting till att bli någonting annat. Och i det så handlar det inte bara om värva gamla etablerade spelare, utan titta nu bygger vi upp någonting nytt. Och då i den här ganska idéburna tanken de har, så har de lyckats knyta till sig både unga världsklass som de tror kommer bli de största spelarna framöver, med jävligt mycket av den Chelsea-erfarenheten och någonstans vinnarkulturen som har funnits i klubben, har de också knutit in i organisationen. Och någonstans så vi förstår så finns det liksom en framtidstro just nu som faktiskt inte har spirat i och runt Cobham och klubben sen inte förra gången Chelsea fick då nyägaren Abraham, eller när han tillträdde första gången.
Nej, jag blir så optimistisk och hoppfull när jag hör dig prata, David. Jag blir så här liksom, fan, man känner plötsligt stärks hela den här känslan av att det är så positiva vindar kring klubben.
Transferförbudet gjorde ju att man på kort sikt kunde plocka fram några av de yngre spelarna, vilket man inte har gjort tidigare under Abramovic ledning, trots de här fina den här fantastiska ungdomsakademin. Vi var inne på tidigare att nu riskerar vissa av dem att hamna på bänken igen. Samtidigt ser jag ju spelare blomstra i Serie A som kommer från just Chelseas akademi. Och jag tänker på Pašalić som gjort succé här i Atalanta, och Boga som så många pratar om nere på stöveln idag. Hur ser ni på att de här spelarna blomstrar i andra miljöer? Är det så att det gör lite ont i hjärtat också?
Nej, inte för min del nu, när man dessutom då har så att det kommer fram några egna spelare nu, dessutom så oerhört många som har varit i lag. Akademier, sen finns det ju liksom en överdriven tilltro att akademier ska vara bara att man ska få in, är till för att få in spelare i det egna laget, och så är det ju inte. Det är ju ett universitet liksom. Nu har Chelsea ett av de finaste universiteten liksom för fotboll, och utbildar spelare som slår igenom lite varstans, och det är ju bara ett bevis för att de har att det är en lyckad verksamhet. Det är någonting de kan peka på också när de ska värva andra spelare eller ungdomar, att kolla vilken skola vi har här, och kolla att vi ger dig möjligheten också att få utbildningen här. Du har stor chans att slå igenom här eller någon annanstans. Så att jag har egentligen inga som helst problem med det. Just, sen kan det finnas enstaka fall där man känner att de givetvis inte har fått tillräckligt med chanser då. Nu har det varit så att flera spelare just har gått ganska bra i Italien. Vi får väl säga att det är aningen att de har väl tagit liksom ett steg ifrån kanske en mer större, jag ska inte säga bättre liga nu här, Jesper, jag ska utmana ödet här, men som det ändå är, men där vissa liksom har hittat sin plats bättre, med Ola Aina och men hade vi mer nere där, vad heter han nu, som har en broder kvar i Chelsea, David, som nu är i Watford, va?
Just det, Chalobah.
Nathaniel Chalobah var ju också nere i Italien och väl ganska bra ifrån sig i Napoli var väl. Så just i Italien har faktiskt varit en del som har lyckats ganska fint ur den generationen. Men jag har i stort sett inga problem med det, så länge man också att det kommer fram några i det egna laget.
Sen är en avgörande skillnad också att de som jag tidigare räknade upp som nu sitter i klubbledningen var ju tidigare framgångsrika spelare, och under väldigt många år så sa man att Chelsea styrs från omklädningsrummet. Det är där den riktiga makten ligger, därför att Lampards, Terrys, Cheicks, Coles, Drogbas relation med ägaren var så pass stark. Det gjorde ju också att många tränare som kom in, de visste att jag ryker ju om inte jag når resultat. Och då tänker ju inte de på klubbens framtid eller klubben ska fostra egna, utan det är okej, hur vinner de här fotbollsmatcherna? Och liksom jag kan bocka av en ligatitel eller en Europa League-titel och så vidare. Och sen går de därifrån, därför att sparken, det kommer de få ganska snabbt. Nu har ju det skiftat. Nu ligger ju någonstans makten där den bör ligga, i klubbledningen och tränaren och sportchefens mera händer. Och dessutom ett projekt som är sjösatt mycket på grund av att de blev tvingade till att satsa på unga i och med transferbanet, men också en ideologisk liksom ny väg de har slagit in på. Det är ju att alla de här framgångsrika generationerna vi har fått fram, så ska vi börja plocka de bästa och ha dem hos oss. Så att nu finns det ju liksom en tydligare vilja från klubbledningen att också trycka in eller då ge unga spelare chansen som inte fanns tidigare.
Hörrni, det har varit en underbar stund tillsammans med er grabbar, och härligt både att få se er och få prata med er båda två. David, du brukar vara skicklig på spaningar och teser. Har du några funderingar i övrigt vad det gäller Chelsea? Något vi ska hålla ögonen på i år?
Vad ska vi hålla reda på egentligen? Jag tycker man alltid ska ha lite extra öga på Jody Morris. Det är ju på något sätt helt underbart att han sitter där på Stamford Bridge vecka ut och vecka in. Det, det värmer mitt hjärta. En av de bästa fotbollsspelarna som någonsin har spelat det vackra spelet, Jody Morris.
Pavel, du garvar.
Ja, underbart. Ja, nej, men det är verkligen en fjällfavorit, Jody Morris. En karaktär, Morris. Ja, det är skönt att ha sina egna såna här som man har en speciell relation till. Så att, det är väl min förhoppning att man ska kunna få knyta an till någon en till spelare på det sättet. Och som man har kunnat göra igen också nu med spelare som Loftus-Cheek och Billy Gilmore också, som du var inne på, Jesper, som man har en sån här särskild relation till. Där finns en del som i de egna leden, men även i det som kommer in här, som man har förhoppningar på.
Fast det intressanta med Loftus-Cheek, det är att alla älskar honom, därför att vi är bara några få som vet hur jävla bra han är.
Ja.
Alltså, eller hur, det är det som grejen. Man är bara, tänk om bara hela världen skulle få se det här geniet. Då skulle de ju, vet du, de pratar om världens bästa, skulle det vara så här. Ja, men det är typ, ja, men det var någon argentiner, men Loftus-Cheek, han är fan det shit alltså. Han är, he's up there.
Ja, så är det, så är det.
Så är det. Det ska bli så spännande att följa årets upplaga av Chelsea. Och när man hör Fredrik och David beskriva klubben idag så låter det som om allt hänger ihop bättre än tidigare. Från Abramovic via Peter Cech, Frank Lampard och ända till, ja, Jody Morris såklart. Framförallt ser det ut som om framtiden är säkrad för många år framöver. Okej, i nästa vecka då tar vi ett nytt grepp om en klubb som vill revanschera sig och vinna allt de ställer upp i. Och med en svensk i vad som kan bli en nyckelroll. Och nej, det är inte Barcelona. Vi hörs!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.